Titta där. Nu står det till och med vad jag ska göra. Det är väldigt bra. Jag ska säga någonting om mig själv och det har jag redan gjort. Men jag tänkte säga någonting mer. Ni vet ju inte vem jag är, antar jag. Några av er känner jag igen ifrån Enter i Ryttargårdskyrkan, våra tonårssamlingar, där jag också är ledare. Så jag säger någonting om vem jag är. Men så tänkte jag också att jag skulle introducera en person till, och det är nog den personen jag hoppas att ni är här egentligen för att möta. Eftersom ni inte känner mig så tänker jag att ni egentligen inte vet något om mig, och att det liksom skulle vara motivet till att ni går hit hoppas jag att det inte är. Utan jag hoppas att ni är här för ett möte med Jesus, så jag ska också försöka introducera honom till en början. Och det där är jag, det är inte Jesus som kommer sen, utan vi vill se lite på mopeden där, den var så fin. Jag tycker om att åka moped och jag tycker om att vara ute i skogen. Jag tycker också om att bygga saker. Där vi bor så har vi en källare med en verkstad där man får bygga saker i trä. Det tycker jag är väldigt härligt. Och så tycker jag om att skruva på min moped. Och jag är gift med Johanna. Och vi går till Ryttargårdskyrkan, precis som ni hörde. Det var något om mig. Och nu då, någonting om Jesus. Så, mina damer och herrar, låt mig få presentera. En man som egentligen inte behöver någon presentation. Han har gjort det omöjliga. Han är början och slutet. Han är en enastående man. Inga mått kan mäta upp hans gränslösa kärlek. Han är uthållig, han är alltigenom uppriktig, han är evigt trofast, han är oändligt nådefull, han har all makt. Han är den största som någonsin passerat den här jordens horisont. Han är Guds son. Han är syndarnas räddare. Ingen är som honom. Han är utan motstycke. Han är den enda som har visat sig vara en tillräcklig frälsare. Han ger styrka till den svage. Han finns där för den som prövas. Han helar de sjuka. Han botar de sårade. Han förlåter syndare. Han sätter de fångna fria. Och han försvarar den kraftlöse. Hans ljus rår inget mörker på. Hans godhet är gränslös. Hans omsorg varar för evigt. Hans kärlek tar aldrig slut. Hans ord är tillräckligt och hans nåd räcker. Han regerar i rättfärdighet. Och jag önskar att jag kunde beskriva honom för er. Men han är obeskrivlig. Han är ofattbar. Han är oövervinnlig och han är oemotståndlig. Fariseerna stod inte ut med honom, men de kunde inte stoppa honom. Pilatus fann honom oskyldig. Herodes kunde inte förgöra honom. Döden rådde inte på honom och graven kunde inte hålla honom kvar. Välkomna upp på scen, Jesus Kristus, kanske. Ja, han kommer nog inte idag, jag vet inte, vi får se. Vad händer när man möter en sån man? Vad händer när man möter någon som det visar sig älska dig oändligt mycket? När jag träffade min fru Johanna så kände jag nog ändå av någonting av det där. Jag började göra en massa saker som jag aldrig gör annars och som jag aldrig någonsin har gjort sedan dess. Jag började till exempel sy mina egna kläder. Och så började jag skicka kläder som jag själv hade sytt till Johanna som presenter. Hon använder inga av de kläderna idag. Men jag gjorde det för att jag ville visa att jag tyckte om henne. Livet förändrades när jag drabbades av kärleken. Och jag har till och med börjat borsta tänderna på morgonen. Bara för att jag lever med Johanna. Och det här händer bara av att vi är i närheten av någon som vi älskar och någon som älskar oss tillbaka. Vi blir lite bättre Och jag vill bli som Johanna vill att jag ska vara. För någon annan så skulle ett möte med kärleken eller med någon som man älskar kunna se ut så här. De får träffa sin största idol. De ska sjunga in en sång. De tror att de bara ska sjunga in en sång som ska skickas till den här personen, deras stora idol. Och så dyker den här stora idolen upp precis framför ögonen på dem. Och de reagerar så spontant. Med sån liksom entusiasm. Vad händer med dig när du kommer i närheten av källan till all kärlek? Den ocean av kärlek som vi andra egentligen själva öser våran kärlek ifrån. Det förändrar livet. Och det finns många berättelser om människor som har ändrat sitt liv utifrån ett möte med Jesus. Bland annat Moses. Ni kanske har hört berättelsen om honom. Han vaktade får åt sin svärfar Jetro ute i öknen. Och han drev dem till andra sidan av öknen, till Guds berg som hette Horeb. Det visade sig att Herrens ängel var där och han visade sig för honom i en eldslåga som slog upp genom törnbusken där. Och så säger Gud till Mose så här: jag sänder dig till farao. Farao, den allra mäktigaste mannen på jorden under den tiden. Och du ska föra mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten. Och Mose, han invände, han tyckte inte alls det lät bra. Och så sa han: hur skulle en sån som jag kunna gå till farao och föra israeliterna ut ur Egypten? Och då svarade Gud: jag ska vara med dig. Och detta är tecknet som ska visa att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten, då ska ni hålla gudstjänst på det här berget. Mose, en alldeles vanlig kille, typ, vaktade sina får ute i öknen. Och så får han ett möte med Gud. Det förändrar hela hans liv. Och det i sin tur förändrar livet för ett helt folk. Och så har vi Paulus. Han finns också i Bibeln som en kändis nästan. Han var inte så trogen Gud som han blev. I början så var han på jakt efter alla som var kristna. Han skulle döda dem och sätta dem i fängelse, både män och kvinnor, och så skulle han ta dem till Jerusalem. Men så på sin jakt efter de kristna så träffade han på Gud på väg till Damaskus. Han omgavs av ett ljussken och så föll han till marken och hörde en röst som sa till honom: Paulus, Paulus, varför förföljer du mig? Han frågade: herre, vem är du? Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och gå in i staden så får du veta vad du ska göra. Och där hade Gud förberett en annan man som hette Ananias, som la sina händer på Paulus. Och så sa han: Paulus, min broder, Herren själv, Jesus, han som visade för dig på vägen hit, han har sänt mig för att du ska få tillbaka din syn och fyllas av helig ande. Då var det som att fjäll hade fallit av Paulus ögon. Han kunde se igen och han började genast förkunna i synagogorna att Jesus är Guds son. Paulus uppträdde med allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Så har vi Milton. Milton finns inte med i Bibeln. Han bor i Finspång. Men han har också haft ett möte med Jesus. Han är 15 år och går på en lärjungaskola i den kyrkan som han hör till. Hans pastor berättade för mig för några veckor sedan att de hade haft ett tema på den här lärjungaskolan där de hade pratat om enkel livsstil. Om att alla våra tillhörigheter, det är egentligen Guds. Och att vi ska använda dem för att ära Jesus. Så kom han tillbaks en vecka senare och berättade för sin pastor: nu har jag satt in alla mina pengar till ett missionsprojekt i Afrika. Okej, sa pastorn. Vad tyckte dina föräldrar om det? De blev skitarga. Men det kändes asbra. Hur mycket pengar var det då? 2500 kronor. Okej, wow. Det händer någonting med hjärtat när vi får ett möte med Jesus. För honom så handlade det om att ge av sina resurser till någon som behövde det bättre. Och så Ida. Ida, hon går i min kyrka, i Ryttargårdskyrkan. Och jag pratade med henne förra veckan på våran tonårssamling. Ida ska åka till Jordanien i höst. Under våren så har hon fått en sån enorm längtan för människor som bor i Mellanöstern. Hon vet inte varför. Hon hade tänkt att efter studenten, då åker jag väl till Sydafrika och kanske ligger på en strand. Och om jag måste så kanske jag gör något volontärsarbete på något barnhem eller någonting sånt. Men så träffar hon på Jesus på riktigt. Och hon kan inte sluta tänka på människorna som bor i Mellanöstern. Och hon ska lägga 2 år av sitt liv i Jordanien för att hon bara älskar dem så mycket. Det gör någonting med hjärtat när vi möter Jesus. Så ytterligare en grej som har fått förändra mitt hjärta. Och det handlar om det där. Om Guds storhet. Och vi ska prata om 4 stycken stjärnor. Och till min hjälp så har jag den här. En golfboll. Och den här golfbollen, den ska få representera jorden. Och så ska vi prata om 4 stycken stjärnor. Den första stjärnan känner ni väl. Den heter solen. För solens ljus så tar det, som ni säkert vet, 8 minuter att ta sig till din hud här i Linköping. Men vi ska försöka greppa någonting om hur stor solen är. Är det någon som vet hur stor solen är? Solen är 1 miljon gånger större än jorden. Och det blir lite viktigt när vi läser till exempel det här i Bibeln. Himlen är skapad genom Herrens ord. Alla dess härskaror genom hans muns ande. Alltså Gud har andats ut stjärnorna och universum. Om jorden var stor som en golfboll. Nu behöver vi byta bild. Då skulle solen vara 4,5 meter i diameter. Bit. Okej, förlåt. Häng kvar vid solen där. Till solen är det 149 miljoner 600 000 kilometer, det visste ni säkert. Om jorden var stor som en golfboll, då skulle solen ligga borta vid Saab Arena, ungefär, vi höftar lite. I den solen som ligger där borta, där ryms alltså mer än 1 miljon jordar. Solen är enorm och den har Gud andats ut. Vi tar stjärna nummer 2, den heter Betelgeuse. Betelgeuse, det är en av de allra starkast lysande stjärnorna. Den är 2 gånger så stor som, och inte som solen, utan som solens nu ska vi se här, omloppsbana runt, som jordens omloppsbana runt jorden. Ser du solen där borta vid Saab Arena? Det här är en enorm stjärna. Inuti Betelgeuse ryms det 262 biljoner jordar. Hur mycket är det då? Är det mycket eller lite? Är det någon som har varit på Friends Arena? Där var en. Det är Sveriges största arena. Det ryms 50 000 personer där. Inuti Betelgeuse så ryms det lika många golfbollar som om vi skulle fylla hela Friends Arena med golfbollar. 4584 gånger. Den här stjärnan är otroligt stor. Och så kommer jag på mig själv med att i mina böner berätta för Gud hur han borde göra för att mitt liv ska bli så bra som möjligt, för att den här världen ska bli som jag vill. Är det så smart? Våran tredje stjärna heter Musifi. Inuti Musifi ryms det 2,7 biljarder jordar. En biljard, det måste förklaras på något sätt. Det går liksom inte att förstå. Och vi kanske har koll på storleken 1 miljon. Det är ju 1000 gånger 1000. Men nu jobbar vi lite större. 1 miljon, 1000 gånger 1000. 1 miljard, tusen miljoner, en biljon, tusen miljarder, en biljard, tusen biljoner. Så långt är vi med. Hur länge sedan är en miljon sekunder sedan? Får vi en gissning? 12 dagar sedan. Hur länge sedan är en miljard sekunder sedan? Får vi en gissning? Ja! 24 dagar. Nej, det är år 1986 i april. Det är en miljard sekunder sedan. En biljon sekunder sedan. 29 700 år före Kristus. En biljard sekunder sedan. 30 miljoner 800 000 år sedan. Den här stjärnan är 2,7 biljarder gånger större än jorden. Och det är inte ens den största stjärnan man har hittat. En av de största stjärnorna man har hittat heter Canis Majoris. 7 biljarder gånger större än jorden. Om jorden var en golfboll, då skulle Canis Majoris vara lika högt som Mount Everest. Vi skulle kunna fylla hela Sverige med golfbollar. En meter högt lager. Kan du se den som du är på? Nu ska vi få se på ett filmklipp som visar någonting om de här proportionerna. Himlen är skapad genom Herrens ord, alla dess härskaror genom hans muns ande. Det är lite chockerande. Men det är inte slut där. Det är nu det börjar. Om du har sagt ja till Jesus, så är det nu det borde ta full fart. Den Jesus som jag introducerat för dig nu, han är annorlunda. Finns ingen som honom, och han vill någonting med ditt liv. Han som är obeskrivlig och som har skapat allt runt omkring dig vill ha med dig att göra. Han längtar efter att få leva nära dig, och han älskar dig oändligt mycket. Han vill att du lämnar över det viktigaste du har i ditt liv till någon som är beredd att ta emot. När jag var 15, 16, 17 år, kanske till och med 18, så spelade jag jättemycket bordshockey. Är det någon som har spelat bordshockey? Vad trevligt. Jag är ganska bra på bordshockey. Jag har spelat ganska mycket bordshockey tillsammans med min pappa och min lillebror som är 3 år yngre än mig. Men när jag var 18 ungefär, då slutade jag spela bordshockey. Varför då? Jo, för min lillebror hade blivit bättre än mig. Då var det inte så kul längre. Min pappa hade spelat bordshockey med mig hela livet, och jag hade varit mycket sämre än honom, men till slut så blev jag bättre än honom. Under lång tid så var jag bäst, både bättre än min pappa och bättre än min lillebror. Sen en dag, då blev min bror bättre än mig. Och jag gav upp. Jag slutade helt att spela. Som fegis, ja. Det finns en likadan berättelse i Bibeln, inte just om bordshockey. Och den är egentligen tvärtom. Där någon gör inte som jag, utan gör som jag borde ha gjort. Det handlar om två gubbar som heter Elia och Elisha. Vi läser ifrån Andra Kungaboken. Där står det så här. När de här två var på väg över, så sa Elia till Elisha: säg vad du vill att jag ska göra för dig innan jag tas bort ifrån dig. Elisha sa: låt mig få dubbla arvslotten av din ande. Det är ingen lätt sak du ber om, sa Elia. Om du ser mig när jag tas bort från dig, då ska du få vad du begär, annars inte. Medan de gick där och talade med varandra, så kom plötsligt en vagn av eld med hästar av eld och skilde dem åt. Och så i en stormvind for Elia upp till himlen. Varje söndag så kan du gå hit till kyrkan för att få träning och undervisning här på gudstjänsten. Och varje dag så sänder Gud dig ut här i Linköping för att, precis som Elia och till skillnad från mig, gå vid någons sida. För att berätta om det viktigaste i ditt liv. För att Guds rike ska få bli större i våran stad. Du och jag tänker att vi kan behöva ställa oss frågan om vi verkligen följer Jesu exempel. Om vi utsätter oss själva för nya lärjungar. Om vi letar upp dem som borde få höra de goda nyheterna. De som borde ta vid efter oss. Om vi hänger oss åt dem, tränar dem, lyfter dem och leder dem. Så att de kan komma längre än dig. Så att min bror kan få bli bättre än mig på bordshockey. Jag borde inte slutat spela bordshockey när min bror blev lika bra som jag. Jag borde ha välsignat honom och njutit av hans framgång. Följt honom och stöttat honom. Njutit av att höra någon få dubbelt så mycket välsignelse. Och se dubbelt så många under. Och få göra dubbelt så många mål när vi spelar bordshockey. Har vi fått ett problem eller har vi fått en välsignelse när människor börjar följa Jesus? Men vem ska jag börja med, kanske du tänker. Och jag funderar på om vi skulle kunna tänka så här. Bygg för dem som kommer efter dig. Bygg för dem som kommer efter dig. Lyft de unga. Peppa de som har idéer. Ge plats för dem som vill ta din plats. Och visst har vi väl ändå alla någon som kommer efter oss. Möt de som finns omkring dig. Dina grannar, de med samma intresse. De som finns nära dig. Det finns ingen annan som skulle möta de människorna på ett bättre sätt. Du känner ju dem. Och visst finns det väl ändå hos oss alla någon som vi tror skulle behöva höra om det viktigaste i vårat liv. Och så ärar vi dem som har gått före oss. Förringa aldrig det någon annan har gjort. Gör som Elia, be om mer av Guds ingripande. För visst är det så att du knappast skulle vara här om det inte vore för det någon annan, någon som har gått före dig, har gjort för Guds rike. Vem förbereder du väg för? Dig själv eller andra? Och vem förbereder väg för dig? Jesus ger oss samma uppdrag idag som han gav till sina lärjungar. Gå ut i världen och berätta om det viktigaste i ditt liv. Gå ut i Linköping och förbered väg för Gud. Gå hem till dina grannar och älska dem av hela ditt hjärta. Det här, det är det absolut viktigaste i mitt liv. Amen. Tänk att vi knäpper händerna och så ber vi att mötet med Jesus ska få förvandla våra liv så att vi hänger oss åt dem som kommer efter oss. Tack Herre för att du är så oändligt stor. Dina resurser tar aldrig slut. Du är en fantastisk person. Det finns ingen som du, Gud. Tack att vi får landa hos dig. Och vi ber Gud att du skulle ge oss ny energi. Ny kärlek. Ös upp av din kärlek och kasta ut över oss, Gud. Så att vi får så mycket större kärlek för människor som finns runt om oss. För dem som vi ska förbereda väg för. I Jesu namn. Amen.